from the conference center at Temple Square.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu prästadömes session för den 180:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av Sista Dagars Heliga. Sessionen sänds ut till tusentals möteshus runt om i världen. En prästadömskör från missionärskolan i Provo, Utah, står för musiken under detta möte. President Dieter F. Uchtdorf, andre rådgivare i första presidentskapet till kyrkan, leder kvällens prästadömssession.
We welcome you, brethren, to the priesthood session.
Vi välkomnar er till prästadömssessionen av den 180:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av Sista Dagars Heliga. President Thomas S. Monson, som presiderar vid konferensen, har bett mig att leda den här sessionen. Det här mötet sänds via satellit till prästadömsbärare som samlats på många platser runt om i världen. Sång under mötet får vi av en prästadömskör från missionärskolan i Provo under ledning av Douglas Brenchley och Ryan Eggett med Richard Elliott vid orgen. Vi inleder prästadömsmötet med att kören sjunger Folk och nationer hör himlens röst. Inledningsbön får vi sedan av äldste Marcos av Idokaitis i de 70:s korum.
Thank you. dear and kind heavenly Father.
Vår kära himmelske Fader, i inledning av den här sessionen böjer vi våra huvuden inför dig och tackar dig för din stora nåd mot oss. Vi tackar också för prästadömet. Vi känner att det är en stor välsignelse och ett stort förmån att ha detta är tillgängligt för oss i vår tid. Vi tackar Fader för levande profeters ledning och siare, profeter och uppenbarare. I inledningen av den här sessionen ber vi ödmjukt att din ande må utgjutas så att alla de som talar idag ska göra det på ett kraftfullt sätt enligt din önskan. Det av oss som deltar, att vi ska känna djupt i våra hjärtan och påverkas i våra sinnen, att vi må få styrka och mod att hänge oss åt att förbättra våra liv enligt den undervisning vi får idag. Att vi må bli bättre tjänare till dig för evigt. Vi ber om detta i Jesu Kristi namn. Amen.
The choir will now sing Go ye messengers.
Kören sjunger nu Go ye messengers of heaven. Efter sången talar äldste Russell M. Nelson i de 12 apostlarnas korum till oss. Och sen talar äldsterna Patrick Heron och Juan Luceda i de 70s korum.
My beloved brethren, this evening we are assembled in many locations throughout.
Mina kära bröder, vi har samlats ikväll på många platser i världen. Underbara heltidsmissionärer finns ibland oss. Jag vill be alla heltidsmissionärer att stå upp. Var ni än är, äldster och missionspresidentskap, var snälla och ställ er upp. Vi är tacksamma för er. Vi tackar er. Vi älskar er. Ni kan sitta ner. Ibland behöver vi påminna oss själva om varför vi har missionärer. Det är på grund av ett bud som Herren gav oss när han sa: Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Det är ett av många bud som har återgetts på grund av att Jesu Kristi evangelium har återställts i sin fullhet. Missionärer verkar idag på samma sätt som de verkade under Nya testamentets tid. Apostlagärningarna beskriver apostlarnas och andra lärjungars dåtida missionsverksamhet när Herrens jordiska verksamhet var över. Där kan vi läsa om Saulus från Tarsus anmärkningsvärda omvändelse och dop. Han som tidigare andats hot och mordlust mot Herrens lärjungar och förföljt medlemmarna i den unga kyrkan. Under denna nydanande tid blev Saulus den omvände Paulus, en av Herrens främsta missionärer. De sista 15 kapitlen i Apostlagärningarna berättar om missionsverksamheten som Paulus och hans följeslagare utförde. I ett brev till en av sina mest betrodda följeslagare skrev Paulus till den unge Timoteus: ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Det rådet gäller oss idag lika mycket som det gällde honom. Det gäller våra heltidsmissionärer och det gäller lika mycket varje medlem i kyrkan. Oavsett om vi är heltidsmissionärer eller medlemmar bör vi vara goda exempel på en som tror på Jesus Kristus. Heltidsmissionärer. Det finns över 52 000 heltidsmissionärer som verkar i 340 missioner runt om i världen. De är Herrens trofasta och hängivna tjänare. Deras syfte är att inbjuda andra att komma till Kristus genom att hjälpa dem ta emot det återställda evangeliet genom att tro på Jesus Kristus och hans försoning, omvända sig, döpas, ta emot den heliga andens gåva och att hålla ut in till slutet. Liksom Timoteus är de flesta heltidsmissionärerna unga män. En del är systrar, en del är äldre missionärer. Vi älskar dem alla. Missionärer verkar för att Guds barn ska få det bättre i livet. Vår himmelske fader älskar vart och ett av sina barn. Han är trots allt deras far. Han vill välsigna dem med sin största gåva, ja, med evigt liv. Missionärer undervisar om detta var de än verkar. De hjälper människor att utveckla tro på Herren, omvända sig, döpas, ta emot den heliga anden, ta emot templets förrättningar och trofast hålla ut in till slutet. Guds verk och härlighet, att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan, är också varje missionärs heliga verk och härlighet. Vi behöver fler missionärer, fler värdiga missionärer. Under Herrens jordiska verksamhet sa han till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Under lördagmorgonens session, denna generalkonferens, gav vår kära president Thomas S. Monson denna vädjan till kyrkans unga män. Unga män, jag uppmanar er att förbereda er för att gå ut som missionärer. Jag hoppas hela det här budskapet går fram till varje hem i kyrkan. President Monsons råd är vist och jag vittnar om det. I min familj har jag sett välsignelserna som kommer till varje missionär. Antalet barn, barnbarn och deras makar som har kallats att verka som heltidsmissionärer ligger idag på 49. Men det kommer inte att stanna där. Hos varje person har jag sett hur de växt i vishet, mognat i omdöme och blomstrat i tro under sin mission. De som många generationer före dem inträdde i Guds tjänst för att tjäna honom av allt sitt hjärta, all sin förmåga, allt sitt förstånd och all sin styrka. Missionsverksamheten bidrog till att forma deras gudomliga bestämmelse. Paulus råd att vara ett föredöme för de troende gäller i lika hög grad medlemmar. De flesta har inte varit och kommer inte att bli heltidsmissionärer, men alla kan vara medlemsmissionärer. Det uttalandet påminner mig om en rolig berättelse jag hört berättas. Vid en stor bollplan på en missionärskola hade man satt upp en skylt. Där stod det: endast missionärer. Andra som också ville spela på planen satt upp en till skylt bredvid. På deras skylt stod det: varje medlem en missionär. Varje medlem kan vara ett föredöme för de troende. Bröder, som Kristi efterföljare kan var och en av er leva enligt hans lära. Ni kan ha ett oskyldigt hjärta och rena händer. Ni kan ha Guds bild inpräntad i ert ansikte. Andra ser då era goda gärningar. Era ögon kan stråla med Herrens ljus. Med den strålglansen är det bäst att ni är beredda att svara på frågor. Aposteln Petrus gav oss rådet: var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Svara på ett vänligt och glatt sätt. Och se till att era svar är relevanta för personen som ställer frågan. Kom ihåg att han eller hon också är ett barn till Gud, samma Gud som innerligt vill att den personen ska göra sig värdig evigt liv och kunna återvända till honom en dag. Du kanske är den som öppnar dörren till hans eller hennes frälsning och insikt i Kristi lära. Efter ert första svar ska ni vara beredda att ta nästa steg. Ni kan be er vän att gå till kyrkan tillsammans med er. Många av våra vänner vet inte att de är välkomna att besöka vår kyrka. Kom och se, sa frälsaren till dem som ville lära sig mer om honom. När ni bjuder in någon att komma till söndagens möten tillsammans med er eller till att delta i en av kyrkans sociala eller tjänande aktiviteter, kan det bidra till att skingra myter och göra så att besökare känner sig bättre till mods hos oss. Som medlem i kyrkan ska ni bry er om dem ni inte känner och hälsa på dem med intresse. Erbjud varje söndag er vänskap till minst en person som ni inte kände tidigare. Sträva varje dag i livet efter att utöka er egen vänskapskrets. Ni kan be en vän läsa Mormons bok. Förklara att det inte är en skönlitterär bok eller en historiebok. Den är ännu ett Jesu Kristi testamente. Själva syftet med den är att övertyga jude och icke-jude om att Jesus är Kristus, den evige guden, som uppenbarar sig för alla nationer. Det finns en kraft i boken som kan beröra hjärtan och lyfta dem som uppriktigt söker sanningen. Be er vän att läsa boken under bön. Profeten Joseph Smith sa att Mormons bok var den mest felfria boken av alla på jorden och vår religions slutsten, samt att en människa kommer närmare Gud genom att följa dess lärosatser än genom någon annan bok. Mormons bok undervisar om Jesu Kristi försoning och är redskapet som Gud använder för att infria sitt forntida löfte att samla Israel i dessa sista dagar. För många år sedan frågade två av mina kollegor, en sjuksköterska och hennes man som var doktor, varför jag levde som jag gjorde. Jag svarade, för att jag vet att Mormons bok är sann. Jag lånade ut mitt exemplar av boken och bad dem läsa den. En vecka senare lämnade de tillbaka boken med ett artigt tack. Jag svarade, vad menar ni med tack? Det är ett fullständigt otillräckligt uttryck om man har läst den här boken. Ni läste den inte, eller hur? Var snälla och låna den igen och läs den. Lämna sen igen boken. De erkände att de bara hade bläddrat i den och tog emot min inbjudan. När de kom tillbaka sa de med tårar i ögonen. Vi har läst Mormons bok. Vi vet att den är sann. Vi vill veta mer. De lärde sig mer. Och jag fick förmånen att döpa båda två. Ett annat sätt som ni kan dela med er av evangeliet på är att fråga vänner om de vill träffa missionärerna hemma hos er. De har kallats och förberett sig för att undervisa om evangeliet. Era vänner kan inom ert hems trygga väggar och med er oavbrutna uppmuntran ta första steget på vägen mot frälsning och upphöjelse. Herren sa, ni är kallade att genomföra insamlingen av mina utvalda. Ty mina utvalda hör min röst och förhärdar inte sina hjärtan. Skrifterna lär oss att det finns ännu många på jorden som endast hålls borta från sanningen för att de inte vet var de ska finna den. Är det inte det ni kan hjälpa dem med? Ni kan bli den som berättar för dem var de kan finna sanningen. I denna internettidsålder finns det nya och härliga sätt som ni kan göra missionsarbete på. Ni kan hänvisa vänner och grannar till den nya webbsidan mormon.org. Om ni bloggar eller deltar i sociala nätverk kan ni länka era sidor till mormon.org. Och där kan ni skapa en egen profil. Varje profil har en beskrivning av vad personen tror på, en erfarenhet och ett vittnesbörd. Eftersom det är en ny funktion är de flesta profiler på engelska. Men profiler kommer att skapas på andra språk. En sån profil kan påverka andra på ett djupt och gott sätt. För 2 månader sedan såg Zach, en ung man som går första året på college, reklam för mormon.org på TV i Baton Rouge i Louisiana i USA. Han gick till webbsidan och blev intresserad av profiler som kyrkans medlemmar skapat. På webbplatsen hittade han en länk där han fick reda på var kyrkans möten hölls. Nästa söndag tog han på sig en vit skjorta och slips och gick till kyrkan, träffade församlingens medlemmar och deltog glatt i 3-timmarsblocket. Han bjöds hem till medlem på middag och sen fick han sin första lektion om missionärerna. På mindre än 2 veckor döptes han och konfirmerades som medlem i kyrkan. Välkommen Zach, han lyssnar. Varje föredömlig efterföljare till Jesus Kristus kan bli en effektiv medlemsmissionär. Medlemmar och heltidsmissionärer kan gemensamt föra ut evangeliets välsignelser till nära vänner och grannar. Många av dem tillhör Israel, vars utlovade insamling pågår. Allt detta är en del av förberedelserna för Herrens andra ankomst. Han vill att vi var och en verkligen är ett föredöme för de troende. Jag vet att Gud lever. Jesus är Kristus. Det här är hans kyrka. Mormons bok är sann. Joseph Smith översatte den och är denna sista utdelningsprofet. President Thomas S. Monson är Guds profet idag. Detta vittnar jag om i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Tonight I would like to share a message of comfort.
Ikväll vill jag dela med mig av ett budskap om tröst och helande med dem av er som känner sig ensam eller övergiven, som har förlorat friden i själ eller hjärta. eller känner att ni har försuttit er sista chans. Fullkomligt helande och frid återfinns vid frälsarens fötter. När jag som 7-åring bodde på Arabiska halvön sa mina föräldrar ständigt till mig att jag alltid skulle ha på mig skor, och jag förstod varför. Jag visste att skor skyddade mina fötter mot de många faror som fanns i öken, som ormar, skorpioner och taggar. En morgon efter att vi kampat i öknen under natten ville jag gå på upptäcktsfärd. Men jag brydde mig inte om att ta på mig skorna. Jag ursäktade mig att jag bara skulle gå runt lite och att jag skulle hålla mig nära lägret. Så istället för skor tog jag på mig flipflops. Jag sa till mig själv att flipflops var skor på sätt och vis. Och hur som helst, vad kunde hända? När jag gick omkring i den svala sanden i mina flipflops kändes det som en sticka åkte in i fotvalvet. Jag tittade ner och såg inte en sticka utan en skorpion. När mitt sinne registrerade skorpionen och jag insåg vad som just hänt började smärtan från sticket att stråla ut från foten upp i benet. Jag tog tag om låret för att försöka hindra den brännande smärtan från att sprida sig och skrek på hjälp. Mina föräldrar kom springande från lägret. Medan min far slog ihjäl skorpionen med en spade försökte en vuxen vän som kampade med oss hjältemodigt att suga ut giftet från min fot. Vid det här laget trodde jag att jag skulle dö. Jag grät medan mina föräldrar lyfte in mig i en bil och körde iväg genom öken i hög hastighet mot närmaste sjukhus som låg mer än 2 timmar bort. Smärtan som hade spridit sig i hela benet var fruktansvärd och under hela resan trodde jag att jag skulle dö. När vi slutligen kom fram till sjukhuset kunde läkaren dock lugna oss med att berätta att ett stick från en sån skorpion bara är farlig för spädbarn och allvarligt undernärda personen. Han gav mig smärtstillande som bedövade benet och tog bort all smärta. Inom 24 timmar hade jag inte längre några känningar av skorpionsticket, men jag hade lärt mig en riktig läxa. Jag hade vetat att när mina föräldrar sa till mig att ha skor på mig menade de inte flipflops. Jag var gammal nog att veta att flipflops inte erbjöd samma skydd som ett par skor. Men den morgonen i öken bortsåg jag från det jag visste var rätt. Jag brydde mig inte om det som mina föräldrar upprepade gånger hade lärt mig. Jag hade varit både lat och lite upprorisk, och jag fick betala priset för det. När jag vänder mig till er tappra unga män, era fäder, ledare, lärare och vänner, uttrycker jag min uppskattning till alla som flitigt strävar efter att bli de som Herren behöver och vill att ni ska vara. Men jag vittnar utifrån min egen erfarenhet som pojke och som man att när man bortser från det som man vet är rätt, må vara på grund av lättja eller upproriskhet, medför det alltid oönskade och andligt skadliga konsekvenser. Nej, skorpionen äventyrar inte i slutändan mitt liv, men den orsakar extrem smärta och oro för både mig och mina föräldrar. När det gäller hur vi lever efter evangeliet får vi inte bemöta det med lättja eller upproriskhet. Som medlemmar i Jesu Kristi kyrka och som prästönsbärare känner vi till befallningarna och normerna som vi har slutit förbund att försvara. När vi väljer en annan väg än den som vi vet är rätt, som våra föräldrar och ledare lär oss om, som bekräftas från våra hjärtan genom den heliga anden, är det som att gå ut i ökensanden i flipflops istället för skor. Vi försöker då rättfärdiga vårt lata eller upproriska beteende. Vi säger till oss själva att vi egentligen inte gör något fel, att det i själva verket inte spelar någon roll och att det inte kan gå så illa om vi bara släpper taget lite grann om ledstången av järn. Kanske tröstar vi oss själva med tanken att alla andra gör det, eller värre saker, och att vi ändå inte kommer att påverkas negativt. På något sätt övertygar vi oss själva om att vi är regelns undantag och därför immuna mot konsekvenserna av att bryta mot den. Vi vägrar, ibland uppsåtligt, att visa fullständig lydnad som det står i predikan mitt evangelium, och vi håller tillbaka en del av våra hjärtan från Herren, och då blir vi stuckna. Skrifterna lär oss att Herren fodrar hjärtat, och vi är befallda att älska Herren och tjäna honom av allt vårt hjärta. Löftet är då att vi kan stå utan skuld inför Gud på den yttersta dagen och återvända till hans närhet. Antinefiliterna i Mormons bok la ner sina krigsvapen och begravde dem djupt i jorden och slöt förbund att de aldrig mer skulle ta till vapen mot sina bröder. Men de gjorde mer än så. De blev ett rättfärdigt folk eftersom de lade ner sina upprorsvapen så att de inte längre stred emot Gud. Deras omvändelse var så fullständig att de aldrig avföll. Men kom ihåg deras tillstånd före deras omvändelse. De levde i vad som skrifterna kallar öppet uppror mot Gud. Deras upproriska hjärtan dömde dem att leva i ett tillstånd som strider mot lyckans natur, eftersom de hade gått emot Guds natur. När de lade ner sina upprorsvapen gjorde de sig berättigade till Herrens helande och frid. Och det kan vi också göra. Frälsaren försäkrade, om de inte förhärdar sina hjärtan och gör sig styvnackade mot mig, skall de bli omvända och jag skall hela dem. Ni och jag kan acceptera hans inbjudan. Återvänd och omvänd er och kom till mig med helt hjärta uppsåt så ska jag hela er. Jämför detta förunderliga helande med det som händer när vi försöker skyla våra synder eller tillfredsställa vårt högmod eller vår fåfäng lärelyssna. Då drar sig himlen tillbaka, Herrens ande sörjer och vi lämnas åt oss själva att sparka mot udden och att kämpa mot Gud. Bröder, vi finner bara helande och hjälp genom att själva ta oss till den stora läkarens fötter, vår frälsare Jesus Kristus. Vi måste lägga ner våra upprorsvapen. Och vi vet själva vilka de är. Vi måste lägga ner vår synd, vårt högmod och vår stolthet. Vi måste överge vår önskan att följa världen, att bli respekterade och prisade av världen. Vi måste upphöra att kämpa mot Gud och istället ge allt vårt hjärta till honom utan att hålla tillbaka något. Då kan han hela oss. Då kan han rena oss från syndens dödliga stick. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. President James E. Faust lärde, när lydnad blir vårt mål, är det inte längre något som irriterar. Istället för en stötesten blir det en byggsten. Lydnad leder till verklig frihet. Ju mer vi åtlyder uppenbarad sanning, desto friare blir vi. Förra veckan träffade jag en 93-årig man som hade deltagit, han är här ikväll, han hade deltagit i flera avgörande strider under andra världskriget. Han hade överlevt 3 skador av vilka en uppkom då ett sprängskott från landmina träffade en jeep han färdades i och dödade föraren. Han lärde sig att för att överleva på ett minfält måste man noggrant följa spåren som lämnas av fordonet framför en. Minsta avvikelse till höger eller vänster kunde vara och var verkligen dödlig. Våra profeter och apostlar, ledare och föräldrar pekar ständigt ut de spår vi måste följa om vi vill undvika ett destruktivt sprängskott mot våra själar. De vet, känner till en väg som tryggt har röjts från minor eller skorpioner och de uppmanar oss att oförtröttligt gå i deras spår. Det finns så många förödande fällor som kan locka bort oss från spåret. Att förvirra sig in i droger, alkohol, pornografi eller omoraliskt beteende på internet eller videospel styr oss rakt mot en explosion. Att avvika till höger eller vänster från det trygga spåret framför oss, oavsett om det sker på grund av lathet eller upproriskhet, kan vara dödligt för våra andliga liv. Det finns inga undantag till denna regel. Om vi har drivit ifrån spåret kan vi förändras. Vi kan återvända. Vi kan återfå vår glädje och vår inre frid. Då upptäcker vi att det medför enorm befrielse att återvända till det spår från vilket landminor har röjts bort. Ingen kan finna frid i ett minfält. Vår frälsare fridsfursten, den stora helbrägdagören, den enda som verkligen kan rena oss från syndens stick och stolthetens gift och omvandla vår upproriska hjärtan till omvända, förbundslutande hjärtan. Hans försoning är oändlig och omfattar oss alla. Den inbjudan som gavs till nefiterna när han bekännade dem som den uppståndne Kristus gäller fortfarande för er och för mig. Har ni några som är sjuka ibland er? För dem hit. Har ni några som är lama eller blinda eller halta eller krymplingar eller spetälska eller som är förtvinade eller som är döva eller som lider på något sätt, för dem hit så skulle jag bota dem. Inte en enda av er har försuttit er sista chans. Ni kan förändras. Ni kan komma tillbaka. Och ni kan göra anspråk på nåden. Kom till den enda som kan hela er, så finner ni frid. I Jesu Kristi namn. Amen.
One morning, a family gathered to study.
En morgon samlades en familj som vanligt att studera skrifterna tillsammans. När de samlades kände faren en negativ ande. En del av familjens medlemmar såg inte glada ut att vara där. De bad familjebön. När de började läsa skrifterna märkte fadern att ett av barnen inte hade sina skrifter med sig. Han bad henne gå till sitt rum för att hämta sina skrifter. Motsträvigt gjorde hon det, och efter en evighetslugn kom hon tillbaka, satte sig ner och sa: måste vi verkligen göra det här nu? Fadern tänkte för sig själv att fienden till all rättfärdighet ville skapa problem så att det inte skulle bli några skriftstudier. Han försökte hålla sig lugn och sa: ja, vi måste göra det nu, eftersom det är vad Herren vill att vi ska göra. Hon svarade: men jag vill inte göra det nu. Fadern tappade humöret, höjde rösten och sa: det här är mitt hem, och i mitt hem läser vi alltid i skrifterna. Hans högljudda ovända ord sårade dottern, och med skrifterna i handen lämnade hon familjekretsen och sprang till sitt sovrum och slängde igen dörren. Så slutade familjens skriftstudier. Varken harmoni eller kärlek fanns i hemmet. Fadern visste att han hade gjort fel, så han gick till sitt eget sovrum och knäböjde i bön. Han bad Herren om hjälp, för han visste att han hade sårat ett av Guds barn, en dotter som han älskade högt. Han vädjade till Herren att kärlekens och harmonins anda skulle återvända till hemmet, så att de kunde studera skrifterna tillsammans igen. När han bad fick han en tanke: gå till henne och be om ursäkt. Han fortsatte att be uppriktigt och bad om att Herrens ande skulle återvända till hemmet. Återigen kom tanken: gå och be om ursäkt. Han ville verkligen vara en god far och göra det som var rätt, så han stod upp och gick till sin dotters sovrum. Han knackade försiktigt på dörren flera gånger men fick inget svar. Så han öppnade dörren försiktigt och såg att hans flicka låg på sängen och grät. Han knäböjde vid sängen och sa med en mjuk och mild röst: jag är så ledsen. Förlåt mig för mitt uppträdande. Och då, från ett barns mun, kom tankeställaren som Herren ville att han skulle lära sig. Han upprepade: förlåt mig, jag älskar dig, jag medan inte att såra dig. Hon slutade gråta, och efter en kort stund hämtade hon sina skrifter och började leta fram några verser. Fadern betraktade hennes rena små händer när de vände blad efter blad i skrifterna. Hon kom till verserna hon sökte och började långsamt läsa med mjuk röst. Ty den naturliga människan är en fiende till Gud, och har så varit från Adams fall, och kommer att så vara i evigheters evighet, om man inte ger efter för den heliga andens maningar och lägger av den naturliga människan och blir en helig genom Herren Kristi försoning, och blir som ett barn undergiven, mild, ödmjuk, tålmodig, kärleksfull, villig att underkasta sig allt som Herren anser lämpligt att lägga på henne. alldeles så som ett barn underkastar sig sin far. Fadern, som fortfarande låg på knä vid sängen, kände stor ödmjukhet när tanken kom till honom. Det skriftstället skrevs för mig. Hon har lärt mig en stor läxa. Hon tittade sedan på honom och sa: jag är så ledsen. Förlåt mig, pappa. I den stunden insåg fadern att hon inte hade läst versen för att tillämpa den på honom, utan på sig själv. Han öppnade sina armar och omfamnade henne. Kärlek och harmoni hade återställts i den förlikningens ljuva stund som Guds ord och den heliga anden hade fört med sig. Det skriftställe som hans dotter mindes från sina egna skriftstudier hade berört hans hjärta med den helige andens eld. Bröder, vårt hem måste vara en plats där den helige anden kan bo. Endast hemmet kan jämföras med templet vad gäller helighet. Det finns ingen plats för den naturliga människan i våra hem. Den naturliga människans benägenhet är att försöka skyla sina synder och tillfredsställa sitt högmod, sin fåfängliga ärelystnad eller utöva kontroll eller herravälde eller tvång över människobarnens själar. Och när de handlar genom någon grad av orättfärdighet, se, då drar himlarna sig tillbaka. Herrens ande sörjer, och när den drar sig tillbaka är det slut med den mannens prästadöme eller myndighet. Vi som bär aronska eller melkeseriska prästadömet borde alltid komma ihåg att ingen makt och inget inflytande kan eller bör göras gällande i kraft av prästadömet utom genom överbevisning, genom långmodighet, genom mildhet och ödmjukhet, och genom uppriktig kärlek, genom välvilja och ren kunskap, som storligen skall utvidga själen utan hyckleri och utan svek. Stridigheter finns inte längre i vårt hem och vårt liv när vi strävar efter att leva efter dessa kristuslika egenskaper. Och ni ska även förlåta varandras överträdelse, ty sannerligen säger jag er dig att han som inte förlåter sin nästas överträdelser då denne säger att han ångrar sig, han har bragt sig själv under fördömelse.
I am sorry.
Jag är så ledsen. Förlåt mig, pappa. Herren Jesus Kristus, som är fridsförsten, lär oss hur vi kan upprätta frid i vårt hem. Han lär oss att vara undergivna, eller med andra ord, underkasta oss Herrens vilja eller makt. Gå och be om förlåtelse. Han lär oss att vara milda, eller med andra ord, att vara milda i humöret, mjuka, vänliga, att inte lätt brusa upp eller bli irriterade, att ge med oss, att visa fördragsamhet när vi behandlas illa. Han lär oss att vara ödmjuka, eller med andra ord, ödmjuka, anständiga, milda, undergivna, i motsats till att vara stolta, högmodiga, arroganta eller anspråksfulla. Jag ber om ursäkt. Jag ber om förlåtelse för mitt uppträdande. Han lär oss att vara tålmodiga, eller med andra ord, egenskapen att uthärda det onda utan klagomål eller missnöjdhet. eller lugn i lidandet från skador eller oförrätter. Han lär oss att vara kärleksfulla. Jag älskar dig och jag vill inte göra dig något ont. Ja. Han lär oss att lägga av den naturliga människan, som fadern i berättelsen gjorde när han vädjade om Herrens hjälp. Ja, liksom fadern omfamnade sin dotter med kärlekens armar, så sträcker sig också frälsaren ut sina armar för att omfamna oss när vi uppriktigt omvänder oss. Han lär oss att bli en helig genom Herren Kristi försoning. Och då kan vi förlika oss med Gud och bli vän med Gud. Jag bär vittne om verkligheten och kraften i frälsarens försoning att rentvå, föredla och göra oss och vårt hem helig när vi strävar efter att lägga av den naturliga människan och följa honom. Han är Guds lamm. Han är den helige och rättfärdige. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. I Herren Jesu Kristi namn. Amen.
The choir and congregation will now sing High on.
Kör och församling sjunger nu Se högt på berget grön, nummer 4 i psalmboken. Efter sången har jag nöjet att få tala till er. Efter mitt tal får vi höra från president Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet.
My dear brothers,
mina kära bröder, Tack för att ni samlats runt om i världen till prästerdömets session på den här generalkonferensen. Er närvaro visar er beslutsamhet, var ni än befinner er, att stå tillsammans med era bröder som bär det heliga prästerdömet och tjäna och ära er Herre och återlösare Jesus Kristus. Ofta indelar vi vårt levnadslopp med händelser som satt sin prägel på vårt sinne och hjärta. Det finns många sådana händelser i mitt liv och en av dem ägde rum 1989 då jag hörde en tidlös predikan om stolthet eller högmod av president Ezra Taft Benson. Ta er tillvara för högmod. I inledningen sades att ämnet hade tyngt president Bensons sinne under en tid. Jag har känt en liknande börda under de gångna månaderna. Den heliga anden har manat mig att lägga till min röst som ytterligare ett vittne om president Bensons budskap som framfördes för 21 år sedan. Varje dödlig har i någon grad själv upplevt stolthetens eller högmodets synd. Ingen har undgått den. Få övervinner den. När jag talade om för min hustru att det här skulle bli ämnet för mitt tal log hon och sa: vad bra att du talar om sånt som du är väl förtrogen med.
I also remember one interesting side.
Jag minns också en intressant sidoeffekt av president Bensons tal. Det var nästan tabu en tid bland kyrkans medlemmar att säga att de var stolta över sina barn eller sitt land eller att de satte sin stolthet i att göra ett bra jobb. Själva ordet stolthet tycktes bli en utstött i vår vokabulär. I skrifterna finner vi många exempel på goda och rättfärdiga människor som gläder sig åt rättfärdighet och samtidigt jublar över Guds godhet. Vår himmelske fader presenterade sin älskade son med orden: i vilken jag finner gott behag. Alma gladdes åt tanken att han kanske kunde bli ett redskap i Guds händer. Aposteln Paulus berömde sig av kyrkans medlemmars trofasthet. Den store missionären Ammon gladdes åt den framgång som han och hans bröder hade haft som missionärer. Jag tror att det är skillnad mellan att vara stolt över vissa saker och att vara högmodig. Jag är stolt över många saker. Jag är stolt över min hustru. Jag är stolt över våra barn och barnbarn. Jag är stolt över kyrkans ungdomar och jag gläds åt deras godhet. Jag är stolt över er, mina kära och trofasta bröder. Jag är stolt över att få stå skuldra vid skuldra med er som en bärare av Guds heliga prästedöme. Så vad är skillnaden mellan en sån stolthet och den stolthet eller högmod som president Benson kallade världssynden? Högmod är en synd. Det undervisade president Benson oss om på ett oförglömligt sätt därför att det föder hat eller fiendskap och försätter oss i en motsatsställning till Gud och våra medmänniskor. Högmod är i grund och botten jämförelsens synd. För även om den vanligtvis börjar med titta så underbar jag är och allt stort jag åstadkommit, så tycks den alltid sluta med och därför är jag bättre än du. Är vårt hjärta fyllt av högmod begår vi en svår synd, för då bryter vi mot de två stora buden. Istället för att dyrka Gud och älska vår nästa avslöjar vi det verkliga föremålet för vår dyrkan och kärlek. Den vi ser i spegeln. Högmod är självupphöjelsens stora synd. Den är för så många ett personligt ramuntum, en helig plattform som rättfärdigar avund, girighet och fåfänga. Högmod är på sätt och vis ursynden, för innan jordens grund lades fick den Lucifer på fall. En gryningens son som hade en ledande ställning i Guds närhet. Om högmod kan fördärva någon som hade en sån kapacitet och var så lovande, bör vi då inte rannsaka vår egen själ?
is a deadly cancer.
Högmod är en dödlig cancer. Det är porten till en mängd andra mänskliga svagheter. Man skulle rent av kunna säga att varje annan synd i själva verket är ett utslag av högmod. Den här synden har många ansikten. Den får somliga att njuta i fulla drag av sitt, som de uppfattar, personliga värde, sina prestationer, talanger, rikedomar eller ställning. De ser de här välsignelserna som ett bevis på att de är utvalda, överlägsna eller rättfärdiga än andra. Den här synden kallas tack och lov att jag är bättre än du. Det är i grund och botten att vilja bli beundrad eller avundad. Det är självförhärligandets synd. Hos andra går högmodet över i avund. De ser bittert på dem som har en bättre ställning, fler talanger eller fler ägodelar än de har. De sårar, förringar och förtalar andra i ett missriktat och ovärdigt försök att upphöja sig själva. Och när de som de avundas misslyckas eller lider, så gläder de sig i hemlighet. Det finns kanske inget bättre laboratorium där man kan studera högmodssynden än idrottsvärlden. Jag har alltid älskat att delta i och titta på idrottsevenemang. Men jag erkänner att det finns tillfällen när bristen på hövlighet inom idrotten är pinsam. Hur kan det komma sig att vanligtvis vänliga och medkännande människor kan vara så intoleranta och hatiska mot ett motståndarlag och dess supportrar? Jag har sett idrottssupportrar skymfa och svärta ner sina rivaler. De letar efter någon svag punkt och förstorar upp den. De rättfärdiga citat med grova generaliseringar och tillämpar dem på alla som associeras till det andra laget. De jublar när det går dåligt för sina rivaler. Mina kära bröder, dessvärre ser vi allt för ofta nu för tiden hur samma slags inställning och uppförande sprider sig till offentliga tal och diskussioner när det gäller politik, etnisk tillhörighet och religion. Mina kära bröder i prästadömet, mina kära medlärjungar till den saktmodiga och vänliga Kristus, borde vi inte följa en högre norm? Som prästadömsbärare måste vi inse att alla Guds barn bär samma lagtröja. Vårt lag är den mänskliga gemenskapen. Det här jordelivet är vår spelplan. Vårt mål är att lära oss att älska Gud och att låta vår nästa få del av samma kärlek. Vi är här för att leva efter hans lag och upprätta Guds rike. Vi är här för att stärka alla vår himmelske faders barn, behandla dem rättvist och uppmuntra dem. När jag kallades till generalauktoritet fick jag välsignelsen att ha många av de äldre bröderna i ämbetet som handledare. En dag hade jag förmånen att få köra president James E. Faust till en stavskonferens. De timmar vi tillbringade i bilen använde president Faust till att undervisa mig om några viktiga principer i samband med min uppgift. Han berättade också hur älskvärda kyrkans medlemmar är, särskilt mot generalauktoriteterna. Han sa, de kommer att vara mycket vänliga mot dig. De kommer att säga snälla saker om dig. Han skrattade lite och sa, Dieter, var tacksam för det. Men andas aldrig någonsin in det. Det är något som vi alla kan dra lärdom av i varje ämbete eller situation i livet. Vi kan vara tacksamma för vår hälsa, vårt välstånd, våra ägodelar eller vår ställning. Men börjar vi andas in det, om vi blir besatta av vår ställning, om vi sätter vår egen betydelse, makt eller vårt anseende i centrum, om vi ägnar tid åt vår image och tror våra egna pressklipp, då börjar problemen. Och då börjar stoltheten fördärva oss. Det finns många varningar för högmod i skrifterna. Övermod vållar bara kiv. Vishet äger de som tar emot råd. Aposteln Petrus påminde om att Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Och Mormon sa, ingen är godtagbar inför Gud utan de saktmodiga och ödmjuka i hjärtat. Herren väljer avsiktligt det som för världen är svagt för att låta det starka stå där med skam. Det här gör Herren för att visa att han har sin hand i sitt verk, för att vi inte ska förlita oss på kötslig arm. Vi är vår Herre och frälsare Jesu Kristi tjänare. Vi har inte fått prästerummet för att vi ska kunna ta emot applåderna och värmas av lovord. Vi är här för att kavla upp ärmarna och gå till verket. Det är inget vanligt uppdrag vi har fått. Vi har kallats att förbereda världen för vår Herre och frälsare Jesu Kristi ankomst. Vi söker inte vår egen ära, utan ger Gud äran. Vi vet att det vi kan bidra med av egen kraft är obetydligt. Men om vi använder prästadömets kraft i rättfärdighet kan Gud låta ett stort och förunderligt verk påbörjas genom våra ansträngningar. Vi måste lära oss liksom Mose att människan är intet på egen hand, men för Gud är allting möjligt. I detta, liksom i allt annat, är Jesus Kristus det fullkomliga exemplet. Lucifer försökte ändra faderns frälsningsplan och ta åt sig äran för egen del, medan däremot frälsaren sa, Fader, ske din vilja och äran vare din för evigt. Trots sin enastående förmåga och allt det storslagna han utförde var frälsaren alltid ödmjuk och saktmodig. Bröder, vi bär det heliga prästerummet enligt Guds sons orden. Det är den makt Gud har gett människan på jorden att handla åt honom. För att kunna använda den här makten måste vi sträva efter att vara som frälsaren. Det här innebär att vi söker göra faderns vilja i allt, liksom frälsaren gjorde. Det innebär att vi ger fadern all ära, liksom frälsaren gjorde. Det innebär att vi helt går upp i att tjäna andra, liksom frälsaren gjorde. Högmod är en strömbrytare som stänger av prästerummets kraft. Ödmjukhet är en strömbrytare som slår på den. Så hur övervinner vi högmodssynden som är så utbredd och skadlig? Hur blir vi ödmjukare? Det är nästan omöjligt att vara högmodig om vårt hjärta är fyllt av kärlek. Ingen kan hjälpa till i detta verk om man inte är ödmjuk och fylld av barmhärtighet. När vi ser världen runt omkring oss genom Kristi rena kärlekslins börjar vi förstå vad ödmjukhet är. Somliga tror att ödmjukhet handlar om att kritisera sig själv. Ödmjukhet innebär inte att övertyga oss själva om att vi är värdelösa, betydelselösa eller har föga värde. Inte heller innebär det att förneka eller behålla för oss själva de talanger som Gud har gett oss. Vi finner inte ödmjukhet genom att ha låga tankar om oss själva. Vi finner ödmjukhet genom att tänka mindre på oss själva. Ödmjukhet inställer sig då vi utför vårt arbete med attityden att vi ska tjäna Gud och våra medmänniskor. Ödmjukhet får oss att rikta vår uppmärksamhet och kärlek på andra och på vår himmelske faders avsikter. Högmod har motsatt verkan. Högmod hämtar sin energi och kraft ur själviskhetens djupa brunnar. I samma ögonblick som vi slutar att vara besatta av oss själva och helt går upp i att tjäna, försvagas vårt högmod och börjar dö bort. Mina kära bröder, det finns så många människor som behöver hjälp och som vi kunde tänka på istället för att tänkas på själva. Glöm inte din egen familj, din egen fru. Det finns så många sätt som vi kunde tjäna på. Vi har inte tid att vara upptagna av oss själva. Jag ägde en gång en penna som jag älskar att skriva med under min tid som flygkapten. Genom att vrida på den kunde jag välja en av fyra färger. Pennan klagade inte när jag ville skriva med röd färg istället för med blå. Den sa inte: jag ser helst att jag slipper skriva efter klockan 10 på kvällen i dimma eller på hög höjd. Pennan sa inte: använd mig bara för viktiga dokument, inte för dagliga rutinsaker. Den var ytterst pålitlig och gjorde allt som behövdes. Oavsett hur viktigt eller oviktigt det var. Den var alltid tjänstvillig. På liknande sätt är vi redskap i Guds hand. Har vi hjärtat på rätta stället, klagar vi inte över att det vi fått i uppgift att göra med tanke på vår förmåga är under vår värdighet. Vi tjänar glatt var vi än ombeds tjäna. När vi gör det kan Herren använda oss på sätt som övergår vårt förstånd till att utföra hans verk. Låt mig få avsluta med några ord från president Ezra Taft Bensons inspirerade budskap för 21 år sedan. Högmod är den stora stötestenen för Sion. Vi måste rena det inre kärlet genom att besegra högmodet. Vi måste ge efter för den heliga andens maningar. Lägga av den högmodiga, naturliga människan och bli en helig genom Herren Kristi försoning och bli som ett barn, undergiven, mild, ödmjuk. Gud vill ha ett ödmjukt folk. Välsignade är därför de som ödmjukar sig utan att vara tvungna att vara ödmjuka. Låt oss välja att vara ödmjuka. Vi kan göra det. Jag vet att vi kan det. Mina kära bröder, låt oss följa vår frälsares exempel och tjäna andra istället för att sträva efter att äras av människor. Jag ber att vi ska upptäcka och rensa bort orättfärdig stolthet i vårt hjärta och att vi ska ersätta den med rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. I Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a wonderful evening. I'd like if I made it.
Det har varit en bra kväll. Jag skulle vilja säga något till missionärerna som har sjungit så vackert. Det har gjort mig lycklig som är representant för Herren Jesus Kristus. Och jag ber att jag ska kunna vara det ikväll. Och jag är tacksam för tillfället att få vara ett med er, som Gud har hedrat med att få bära hans prästadöme. Vi har kallats att använda gudomlig kraft till att betjäna vår himmelske faders barn. Hur väl vi utför denna skyldighet kommer att få eviga konsekvenser för dem som vi är kallade att tjäna, för oss själva och för ännu ofödda generationer. Jag minns med stor vördnad två prästdömsbärare som hade kvalificerat sig för att ha Guds ande med sig på det uppdrag som Herren kallade dem till. Själva fann de det återställda evangeliet i Amerika. Det var dessa Herrens tjänare som först berättade om evangeliet för två av mina europeiska förfäder. En av dessa förfäder bodde som ung flicka på en liten gård i Schweiz. Den andra var en ung man som hade blivit föräldralös och invandrat till Förenta staterna från Tyskland. Han bodde i St. Louis i Missouri. Båda två hörde en prästerumsbärare vittna om det återställda evangeliet. Flickan hörde det bredvid den öppna spisen i sitt enkla hem i Schweiz. Och missionärerna hade kommit genom regnet den kvällen. Och pojken, när han satt på en läktare i en hyrd samlingslokal i Amerika, de kände genom anden att budskapet som dessa äldster framförde var sant. Pojken och flickan valde att döpas. De två träffades för första gången flera år senare längs en dammig stig när de till fots tog sig fram till bergen i västra Amerika. När de gick där tillsammans talade de med varandra om en underbar välsignelse. Välsignelsen att av alla i hela världen hade Gud tjänare just funnit dem, och dessutom att de visste att budskapet var sant. De förälskade sig i varandra och gifte sig. Och tack vare andens vittnesbörd som de började få när de hörde prästerumsbärarna tala till dem under den heliga andens inflytande, beseglades de för evigt genom prästerumets makt. Jag är en av tiotusentals avkomlingar till den pojken och den flickan som nedkallar Guds välsignelse över de två prästerumsbärare som tog Guds andes inflytande med sig när de gick upp för berget i Schweiz och reste sig för att tala på mötet i St. Louis. Denna glädjande berättelse och miljoner liknande upprepas runt om i världen och kommer att göra det under många generationer. För några blir det en berättelse om en ung hemlärare vars ord skapade en önskan hos er morfar att komma tillbaka till kyrkan. För några blir det en patriarks ord av tröst och välsignelse som stärkte er mor när hon nästan överväldigades av en tragisk händelse. Det finns en gemensam tema i dessa berättelser. Det handlar om prästerumsbärarens förmåga att tjäna och välsigna som förstoras genom den heliga andens kraft. Därför handlar mitt budskap till oss ikväll om detta. Låt oss göra vad som än krävs för att kvalificera oss för att ha den heliga anden som vår ledsagare, och låt oss sedan gå framåt oförskräckta så att vi kan få förmågan att göra vad helst Herren kallar oss att göra. Denna tilltagande förmåga att tjäna kan komma långsamt, och den kan komma i små steg som är svåra för er att se, men den kommer. Ikväll vill jag ge dig några förslag om hur du kan kvalificera dig för att ha den heliga anden som leds. Then I will give a few examples of priesthood service in which you can expect to see your powers to serve strengthened. När du kan förvänta dig att se att din förmåga att tjäna stärks genom andens inflytande. Vi vet att den heliga andens gåva gavs till oss när vi konfirmerades kyrkan. Men för att ha den heliga anden som ledsagare, för att gåvan ska verka i vårt liv och tjäna det, krävs det att vi kvalificerar oss genom att sätta våra liv i ordning. Vi förfinar andliga gåvor genom att hålla buden och försöka leva ett oklandrigt liv. Det kräver en tro på Jesus Kristus som får oss att omvända oss och renas genom hans försoning. Därför bör vi som prästerumsbärare aldrig försumma tillfället att helhjärtat ta del av det löfte som erbjuds på varje sakramentsmöte för medlemmar i det återställda kyrkan, att ta på sig din sons namn och alltid minnas honom samt hålla det bud som han har givit dem, så att de alltid kan ha hans ande hos sig. Precis som vi måste renas från synd för att ha anden med oss, måste vi vara ödmjuka nog inför Gud för att inse att vi behöver det. Den uppstående frälsarens lärjungar visade prov på denna ödmjukhet enligt uppteckningen i Mormons bok. Frälsaren stod i begrepp att lämna dem. De knäböjde på marken för att be. Så här lyder berättelsen. Citat. Och de bad om det som de önskade mest. Och de önskade att den helige anden skulle ges till dem. De döptes liksom dig. Och det står att som svar på sin vädjan fylldes de av den helige anden och av eld. Frälsaren bad högt för att tacka sin fader för att han hade gett den helige anden till dem som han, på grund av deras tro på honom, hade utvalt. Och sedan bad frälsaren om en andlig välsignelse för dem som de betjänade. Herren vädjade till sin fader. Jag ber dig att du ska ge den helige anden till alla dem som kommer till tro på deras ord. Som Herrens ödmjuka tjänare bör vi be om att den heliga anden ska manifesteras i vår tjänande och för dem vi betjänar. Ödmjuk bön till vår himmelske fader med djup tro på Jesus Kristus är väsentlig för att kunna göra oss värdiga att ha den heliga anden som ledsagare. Den ödmjukhet och tro hos oss som framkallar andliga gåvor ökar när vi läser, studerar och begrundar skrifterna. Vi har alla hört om orden. Ändå kanske vi läser bara några rader eller sidor i skrifterna varje dag och hoppas att det räcker. Men att läsa, studera och begrunda är inte samma sak. Vi läser ord och får kanske idéer. Vi studerar och upptäcker mönster och samband i skrifterna. Men när vi begrundar dem inbjuder vi till uppenbarelser genom anden. Att begrunda innebär för mig de tankar och böner jag har sedan jag noga läst och studerat skrifterna. President Joseph F. Smith har blivit ett exempel för mig på hur vi kan inbjuda Guds ljus genom att begrunda. Det står om det i kapitel 138 i Lärarförbunden. Han hade läst och studerat många skriftställen och försökt förstå hur frälsarens försoningsverkningskraft skulle nå dem som dött utan att ha fått höra hans budskap. Här följer hans berättelse om hur uppenbarelsen kom. Citat. Medan jag begrundade det som står skrivet öppnades mitt förstånds ögon och Herrens ande vilade på mig och jag såg de dödas härskaror både små och stora. Slutcitat. Omvändelse, bön och begrundan över skrifterna är nödvändigt om vi ska kunna kvalificera oss för andens gåvor i våra tjänande inom prästadömet. Vår förmåga att tjäna kommer att förstoras ytterligare när vi svarar med att i tro och med den heliga anden som hjälp utveckla oss i våra kallelser. President Månsson sa till oss så här. Vad innebär det att ära en kallelse? Det betyder att höja dess värdighet, att förstora och stärka den så att andra genom den ser himlens ljus. Och hur ärar man en kallelse? Helt enkelt genom att utföra det tjänande som tillhör den. Jag vill nämna två slags tjänande som vi alla är kallade att utföra. När vi utför dem under andens inflytande kommer du och andra att se er förmåga att tjäna stärks, att tjäna stärks och förstoras. Det första är att som hans ombud undervisa och vittna för andra. Herren tog med de yngsta och minst erfarna aronska prästönsbärarna i kallet att tjäna på detta sätt. Efter att ha beskrivit de plikter som prästerna i aronska prästerömmet har, sa han. Men varken lärare eller diakoner har myndighet att döpa eller välsigna sakramentet eller till att utföra handpåläggning. De skall emellertid varna, förklara, förmana och undervisa samt inbjuda alla att komma till Kristus. Någonstans i världen kommer det den här veckan att finnas en diakon som blir ombedd av sin korumspresident att inbjuda någon till ett möte i deras korum som de aldrig har träffat. Den 13-åriga presidenten kommer troligen inte att använda ord som varna, förmana och undervisa. till pojken han skickade för att överlämna inbjudan. Men det är vad Herren förväntar sig av den diakon som utsågs att komma till undsättning. Och till den diakon som får kallelsen vill jag ge tre löften. För det första kommer anden att stilla din rädsla när du ber om hjälp. För det andra kommer du att bli förvånad över att du vet vad du ska säga när du kommer till hans hem och på vägen till kapellet. Det du säger kanske verkar förbryllande för dig, men du kommer att känna att ord gavs till dig i samma ögonblick som du behövde dem. Och för det tredje kommer du, oavsett vad resultatet blir, att känna Herrens godkännande. Han som kallar dig genom din president. Jag kan inte lova vilket slutresultat det blir, eftersom varje person har sin frihet att välja hur det ska reagera för en Guds tjänare. Men diakonen du talar till för Herrens räkning kommer att minnas att du kom till honom. Jag vet en pojke som idag är en man som fortfarande håller sig långt borta från kyrkan. Han berättade för sin farfar om ett sådant besök 20 år tidigare. Och han till och med kom ihåg vad diakonen hette. Farfadern bad mig hitta och tacka den diakonen som fick kallet att inbjuda, förmana och undervisa. Det hade bara handlat om en dag i en pojkes liv, men en farfar och Herren kommer ihåg orden som pojken inspirerades att säga och vad han hette. Jag uppmanar oss allesammans, ung och gammal, som kallas att tala på ett möte i Herrens namn, att slå bort våra känslor och tvivel på oss själva, otillräcklighet. Vi behöver inte använda oss av fina ord eller uttrycka djupa insikter. Enkla ord i ett vittnesbörd duger. Anden kommer att ge dig orden du ska säga och kommer att föra dem in i hjärtat hos ödmjuka människor som söker sanningen från Gud. Om vi fortsätter med att försöka tala på Herrens vägnar kommer vi att bli förvånade en dag när vi får höra att vi med andens hjälp har varnat, förmanat, undervisat och inbjudit i syfte att välsigna liv och gjort det med långt större kraft än vår egen. Utöver kallet att undervisa kommer vi allesammans att skickas ut av Herren för att bistå det behövande. Det är ett annat slags prästtjänande var vi kommer att känna hur andens inflytande ökar vår förmåga att tjäna. Du kommer att finna att du blir bättre på att känna igen lidanden och oro i människors ansikten. Namn och ansikten på medlemmen i ditt korum kommer till ditt sinne, samtidigt som du får en känsla av att du behöver hjälp. Biskopar får den känslan komma till sig under natten och varje gång de sitter på förhöjningen och ser ut över medlemmarna i sin församling eller tänker på de som inte är där. De kan få det när de befinner sig nära ett sjukhus eller ett vårdhem. Mer än en gång har jag hört orden när jag kommit in genom dörren på ett sjukhus. Oh, jag visste att du skulle komma. Vi behöver inte oroa oss för att om vi ska säga de rätta orden eller för vad vi ska göra när vi kommer dit. Guds kärlek och den heliga anden kan vara tillräcklig. När jag var ung var jag rädd för att jag inte skulle veta vad jag borde göra eller säga för att hjälpa människor i stor nöd. Jag tyckte inte om att gå till sjukhus. Och en gång satt jag bredvid min fars sjukhussäng då han verkade vara nära döden. Jag hörde ett tumult bland sjuksköterskan i korridoren och plötsligt kom president Spencer W. Kimball in i rummet och satte sig på en stol mitt emot mig på andra sidan sängen och jag tänkte för mig själv. Nu har jag min chans att iaktta och lyssna på en som är mästare på att besöka dem som lider. President Kimball sa några hälsningsfraser, frågade pappa om han hade fått en prästens välsignelse och sedan när pappa berättade han fått det lutade profeten sig bakåt i stolen. Jag väntade på en uppvisning av den förmåga att trösta som jag kände att jag saknade och i hög grad behövde. När jag i omkring 5 eller 10 minuter sett hur de två männen bara log tyst mot varandra reste sig president Kimball och sa: Henry, jag tror att jag ska gå innan vi tröttar ut dig. Han lämnade. Jag trodde att jag hade gått miste om lärdomen, men den fick jag senare. I ett rofyllt samtal med pappa. När han hade återhämtat sig tillräckligt för att åka hem började vi tala om president Kimballs besök. Pappa sa lugnt och stilla: av alla besök jag fick var det hans besök som allra bäst fick mig att känna mig vid gott mod. President Kimball behövde inte säga många tröstens ord, åtminstone inte som jag hörde. Han gick med Herrens ande som sin ledsagare för att ge tröst. Jag inser nu att han visade det som president Monson undervisade om. Hur ärar man en kallelse? Helt enkelt genom att utföra den tjänande som tillhör den. Detta gäller vare sig vi kallats att undervisa om evangeliet genom anden eller gå med den heliga anden till dem som har kraftlösa händer och svaga knän. Vårt tjänande inom prästadömet kommer att stärkas. Människor kommer att välsignas och himmelens ljus kommer att finnas där. Himmelens ljus kommer att finnas där för oss liksom för dem vi tjänar. Vi kanske är trötta, våra egna och våra familjers bekymmer kanske tornar upp sig. Men det finns en välsignelse i form av uppmuntran för dem som tjänar under andens inflytande. President George Q. Cannon fick mer än nog av sorg, motstånd och prövningar under sina år av tjänande inom prästadömet. Han fick också uppleva den heliga anden som sin ledsagare under svåra tider och hårt tjänande. Detta är hans försäkran till oss rörande vårt tjänande inom prästadömet i kyrkan och i våra familjer. För mig har löftet uppfyllts när jag har känt anden under mitt tjänande inom prästadömet. Citat. När helst våra sinnen fylls av mörker så kan vi vara förvissade om att vi inte har Guds ande med oss. När vi fylls av Guds ande fylls vi av glädje, av frid och av lycka, oavsett våra omständigheter, ty det är en gladlynthetens och glädjens ande. Herren har gett oss den heliga andens gåva, och det är vår förmån att ha den heliga andens kraft inom oss, så att vi från morgon till kväll och från kväll till morgon får ha andens glädje, ljus och uppenbarelse. Vi kan förvänta oss att den välsignelse av lycka och glädje ska komma när vi behöver den under våra svåra stunder i vårt trofasta tjänande om prästadömet. Jag vittnar om att vi kallade av Guds Gud genom profetia detta Jesu Kristi sanna kyrka, återställ genom profeten Joseph Smith. Gud lever och hör alla våra böner. Jesus är den uppståndne Kristus och vår frälsare. Du kan veta att detta är sant genom den heliga andens kraft som kommer till dig i ditt tjänande. I Jesu Kristi namn. Amen.
Brethren, we remind you, your families and your friends that the tabernacle.
Bröder, vi påminner er att om att tabernakelkörens utsändning äger rum mellan 9:30 och 10 i morgon. Söndagsmorgonens session följer direkt efter utsändningen. Vi tackar kören för den vackra sången de har framfört och tackar också de bröder som talar till oss här. Nu har vi förmånen att få lyssna till vår älskade profet, president Thomas S. Monson. Efter president Monsons tal sjunger kören Vi har valt att tjäna. Tacksägelse får vi sen av äldste James J. Hamula i de 70-års korum.
My beloved brethren of the priesthood, my earnest prayer tonight is that I might enjoy the help of our heavenly Father.
Kära bröder i prästadömet, min uppriktiga bön är att jag ska få hjälp av vår himmelske Fader så att jag kan uttrycka det jag känner att jag ska tala till er om. Jag har på senare tid tänkt på ämnet beslut och dess följder. Knappt går det en timme utan att vi måste fatta ett eller annat beslut. En del är obetydliga, andra har mer långtgående följder. En del gör ingen skillnad i tingens eviga ordning, medan andra gör hela skillnaden. När jag tänkte på beslutets olika aspekter delar jag upp dem i tre kategorier.
First, the right of choice. Second,
för det första, rätten att välja. För det andra, ansvaret att fatta beslut. Och för det tredje, resultatet av våra beslut. Jag kallar det här beslutets tre principer. Först vill jag tala om rätten att välja. Jag är så tacksam att en kärleksfull himmelsk fader gav oss handlingsfriheten, eller rätten att välja. President David O. Mukasey, kyrkans nionde president, sa: näst efter livet självt är rätten att själv styra vårt liv Guds största gåva till människan. Vi vet att vi hade vår handlingsfrihet innan världen blev till och att Lucifer försökte ta den ifrån oss. Han trodde inte på handlingsfrihetens princip eller på oss. Och han talade för påtvingad frälsning. Han hävdade att genom hans plan skulle ingen gå förlorad. Men han tycktes inte inse, eller var kanske likgiltig för, att dessutom skulle ingen bli visare, starkare, mer kärleksfull eller tacksammare om hans plan antogs. Vi som valde frälsarens plan visste att vi skulle få ge oss ut på en farlig och svår resa, för vi vandrar enligt världens sätt och syndar och snubblar, vilket skiljer oss från vår fader. Men den förstfödde i anden erbjöd sig själv som ett offer för att sona allas synder. Genom outsägligt lidande blev han, den store återlösaren, hela mänsklighetens frälsare och gjorde det så möjligt för oss att återvända till vår fader. Profeten Lehi sa till oss: därför är människornas fria i köttet och allt som är lämpligt för människorna är givet åt dem. Och de är fria att välja frihet och evigt liv genom alla människors store medlare. Eller att välja fångenskap och död enligt djävulens fångenskap och makt. Ty han strävar efter att göra alla människor lika olyckliga som han själv är. Bröder, inom gränserna för våra omständigheter, var vi än befinner oss, har vi alltid rätten att välja. För det andra, med rätten att välja kommer ansvaret att välja. Vi kan inte vara neutrala. Det finns ingen medelväg. Herren vet det och Lucifer vet det. Så länge vi lever på den här jorden överger Lucifer och hans skaror aldrig hoppet om att besegra våra själar. Vår himmelske fader, sänd inte iväg oss på vår eviga resa utan att ge oss medlen till gudomlig vägledning för att hjälpa oss återvända i säkerhet i slutet av vårt liv på jorden. Jag talar om bönen. Jag talar också om den stilla och milda röstens viskningar som finns inom oss alla. Och jag förbiser inte de heliga skrifterna, skrivna av sjöfarare som lyckats segla över de stora haven, som också vi måste ta oss över. Vi har alla kommit till jorden med allt det vi behöver för att kunna fatta rätt beslut. Profeten Mormon sa: ty se, Kristi ande ges oss varje människa för att hon ska kunna skilja gott från ont. Vi är omgivna, ibland bestormade, av motståndarens budskap. Lyssna på en del av dem, ni känner nog igen dem. En enda gång spelar ingen roll. Var inte orolig. Ingen får reda på det. Du kan sluta röka, dricka eller använda droger när du vill. Alla gör det, så det kan inte vara så farligt. Lögnerna är oändliga. Fastän vi möter vägskäl och kurvor på vägen har vi helt enkelt inte råd med lyxen att göra en omväg från vilken vi kanske aldrig vänder tillbaka. Lucifer, den listige råttfångaren, spelar sin muntra melodi och lockar de intet ont anande bort från deras utvägda, valda vägs säkerhet, bort från kärleksfulla föräldrars råd, bort från tryggheten i Guds lärdomar. Han vill inte bara fånga in det så kallade mänskliga slödret, utan han söker oss alla, däribland Guds utvalda. Kung David lyssnade, vacklade, och så föll han. Likadant gjorde Kain en tidigare epok, och Judas Iskariot senare. Hans metoder är sluga, hans offer talrika. Vi läser om honom i andra Nefi. Citat: och andra kommer han att lugna och invagga i kötslig ro. Andra för han bort med smicker och säger dem att det finns inget helvete, till dess han har bundit dem med sina hemska bojor. Och på så sätt bedrar djävulen deras själar och leder dem varsamt ner till helvetet. Slutcitat. Hur gör vi när vi står inför betydelsefulla beslut? Ger vi efter för löftet om tillfällig njutning, för våra begär och passioner, för våra kamraters påtryckningar? Låt oss inte vara lika obeslutsamma som Alice i Lewis Carrolls klassiska Alice i Underlandet. Ni minns väl att hon kom till ett vägskäl där hon såg två stigar som gick åt motsatt håll. Alice möter Cheshire-katten och frågar honom: vilken stig ska jag följa? Katten svarar: det beror på vart du vill komma. Om du inte vet vart du vill komma, så spelar det ju ingen roll vilken stig du tar. Slutcitat. Till skillnad från Alice vet vi alla vart vi vill komma. Och det har betydelse vilken väg vi tar. För när vi väljer vår väg, väljer vi vårt mål. Vi ställs ständigt inför beslut. För att fatta beslut på ett klokt sätt behöver vi mod. Mod att säga nej och mod att säga ja. Våra beslut avgör vår bestämmelse. Jag vädjar till er om att fatta beslutet här och nu, att ni inte ska avvika från vägen som leder till vårt mål. Evigt liv hos vår fader i himlen. Längs den raka och sanna vägen finns det andra mål: missionärsarbete, tempeläktenskap, aktivitet i kyrkan, skriftstudier, bön och tempeltjänst. Det finns oräkneliga värdiga mål att uppnå på vår resa genom livet. Det vi behöver göra är att förplikta oss att nå dem. Slutligen, mina bröder, talar jag om resultatet av våra beslut. Alla våra beslut har följder, av vilka en del har lite eller inget att göra med vår eviga frälsning, medan andra har allt att göra med den. Om du har på dig en grön eller blå tröja spelar ingen roll i längden. Men om du gör valet att trycka på en viss tangent på din dator som öppnar en pornografisida, så kan det göra hela skillnaden i ditt liv. Då har du just tagit ett steg, ett långt steg bort från den raka och trygga vägen. Om en vän försöker få dig att dricka alkohol eller använda droger och du ger efter, tar du en omväg från vilken du kanske aldrig återvänder. Bröder, vare sig vi är 12-åriga diakoner eller mogna högpräster, så är vi alla mottagliga. Låt oss hålla våra ögon, vårt hjärta och vår beslutsamhet riktade på det mål som är evigt och värt vilket pris vi än måste betala, oavsett uppoffringen vi måste göra för att nå det. Ingen frestelse, ingen påtryckning, ingen lockelse kan övervinna oss, såvida vi inte tillåter det. Om vi fattar fel beslut finns det ingen att klandra utom oss själva. President Brigham Young betonade den sanningen genom att använda sig själv som ett exempel. Han sa, om broder Brigham väljer fel väg och blir utestängd från himmelriket kan ingen annan än broder Brigham lastas för det. Jag är den enda personen i himlen, på jorden eller i helvetet som kan lastas för det. Han fortsatte. Detta gäller lika så varje sista dagars helig. Frälsning är en personlig angelägenhet. Slutcitat. Aposteln Paulus har försäkrat oss att ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Slutcitat. Vi har alla gjort felaktiga val. Om vi inte redan har rättat till de valen så försäkrar jag er att det finns ett sätt att göra det. Det kallas omvändelsens process. Jag vädjar till er att rätta till era felsteg. Vår frälsare dog för att ge dig och mig den välsignade gåvan. Även om vägen inte är lätt är löftet sant. Om era synder än är blodröda ska de bli snövita. Och jag, Herren, kommer inte längre ihåg dem. Äventyra inte det eviga livet. Om du har syndat är det ju så att ju förr du börjar gå vägen tillbaka, desto tidigare kommer du att finna den ljuva frid och glädje som tillhör förlåtelsens under. Bröder, ni är av ädel härkomst. Evigt liv i vår faders rike är ert mål. Ett sådant mål uppnås inte genom en enda utomordentlig ansträngning, utan är snarare resultatet av en livstid av rättfärdighet. En ansamling av kloka val och oföränderligt syfte. Liksom allt annat som är av verkligt värde kräver också en sådan belöning evigt liv. Ansträngning. Det står tydligt i skrifterna. Var noga med att göra vad Herren er Gud har befallt er. Vik inte av, vare sig till höger eller till vänster. Den väg som Herren er Gud har befallt er att gå ska ni alltid följa. Till slut vill jag berätta om en person som tidigt i livet beslutade sig för de mål han ville uppnå. Jag talar om broder Clayton M. Christensen, medlem i kyrkan och lärare i företagsadministration vid Handelshögskolan, Harvard University. När han var 16 år beslöt sig broder Christensen bland annat att han inte skulle idrotta på söndagar. Några år senare, när han gick på Oxford University i England, spelade han center i basketlaget. Det året vann de varenda match och gick vidare till den brittiska motsvarigheten till USA:s NCAA basketbollturnering. De vann sina matcher ganska lätt i turneringen och var nu ett av de sista fyra lagen. Det var då som broder Christensen tittade på schemat och till sin förskräckelse såg att den sista basketmatchen skulle spelas på en söndag. Han och laget hade arbetat så hårt på att komma dit de hade kommit och han var center i startfemman. Han gick till sin lagledare med sitt trångmål. Hans lagledare var oförstående och sa till broder Christensen att han väntade sig att han skulle spela i matchen. För sista matchen spelade de semifinal. Olyckligtvis vred reservcenterns sin axel ur led, vilket ökade trycket på broder Christensen att spela i finalen. Han gick till sitt hotellrum, knäböjde och frågade sin himmelske fader om det gick bra att bara den här gången spela en match på söndagen. Han sa att innan han bett färdigt fick han svaret: Clayton, varför frågar du det här? Du vet redan svaret. Han gick till sin lagledare och sa att han var ledsen, men han kunde inte spela i finalen. Så gick han till sina söndagsmöten i den lokala församlingen medan hans lag spelade utan honom. Han bad att de skulle vinna. Det gjorde de. Detta avgörande och svåra beslut fattades för mer än 30 år sedan. Broder Christensen har berättat att sedan dess har han betraktat just det beslutet som ett av de viktigaste beslut han någonsin fattat. Det skulle ha varit så lätt att säga: jo visst, i regel är det rätt att hålla sabbatsdagen helig. Men just den här gången under särskilda omständigheter så är det okej att bara den här gången inte göra det. Men han säger att hela hans liv har visat sig vara en ständig ström av förmildrande omständigheter. Och att han har gått över gränsen just den gången skulle det ha varit så mycket lättare att gå över gränsen igen nästa gång när något som kom upp var krävande och kritiskt. Läxan han lärde sig är att det är lättare att hålla buden till 100% hela tiden än det är att hålla dem till 98% hela tiden. Mina älskade bröder, må vi fyllas med tacksamhet för rätten att välja. Acceptera ansvaret för våra beslut och alltid vara medvetna om resultatet av våra beslut. Som prästadömsbärare kan vi alla, förenade till ett, kvalificera oss för vår himmelske faders vägledande inflytande när vi fattar rätta och noggrant valda beslut. Vi är engagerade i Herrens Jesu Kristi verk. Vi, liksom de i gångna tider, har lytt hans kallelse. Vi går hans ärenden. Vi ska lyckas följa den heliga befallningen: rena er, ni som bär Herrens kärl. Detta är temat, och att det ska bli så är min högtidliga och ödmjuka bön. I Jesu Kristi namn, vår mästares namn. Amen.
our beloved Father in heaven.
Vår kärleksfulla himmelske fader, vi är tacksamma för att leva i en tid med profeter och apostlar. Vi är så tacksamma, Fader, för att du har sänt din son att tala till människorna igen genom dina tjänare. Vi är tacksamma för att vi har den helige anden, och vi är tacksamma för prästerdömet. Denna kraft, myndighet och auktoritet som gör att vi kan göra ditt arbete och tala dina ord. Och vi är tacksamma för musiken. Och vi är tacksamma för denna kör och andra körer som har sjungit. Vi ber nu, Fader, att du är med oss och att det vi har känt under denna session, att det kan förbli hos oss och för oss vidare att bli bättre män och bättre fäder, bättre prästerhemsbärare utöver hela världen. Och vi ber om detta i ödmjukhet. I Jesu Kristi namn. Amen.